Kul, vi flyttade den här talarstolen här för några veckor sedan. Sen har den fått stå kvar. Det kanske går lika bra från den sidan. En del kanske tycker och tänker, vad är detta? Hur kan han predika från höger sida? Men det ska nog vara. Jag kan ställa mig i mitten. Gott att höra från Diane. Jag tänkte att jag skulle mycket hellre ha mangosäsong än svampsäsong. Men där är vi ju olika. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för möjligheten att få vara tillsammans, att få fira gudstjänst, att få lovsjunga dig, att få be om din välsignelse och godhet, att den ska få drabba oss, Herre. Vi ber att ditt ord ska få väcka något till liv i oss den här förmiddagen, Herre. Amen. Ja. Jag vill läsa en liten psalm här inledningsvis. Försök att leva er in i dessa ord som jag läser. Den beskriver på ett väldigt bildligt sätt om storheten av att vara här just nu. Det kan vara lite svårare för er kvinnor att verkligen leva sig in i det här. Men ni får göra så gott det går. Så här står det i psalm 133. Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget. Känner ni det? Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget. Ja, men visst är det ljuvligt. Jag kan bara... I Arons skägg som faller ner över dräktens linning. Det är som när Hermons dagg faller över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse, liv i alla tider. Vad det är ljuvligt och gott att vara tillsammans. Jag vet inte riktigt om det skulle vara så ljuvligt olja som rinner ner skägget, men det kanske det är. Ja, men om vi backar tillbaka till den här tiden före Kristus, det är ju något tusen år före det som den här salmen skrevs. Vid den här tiden när någon skulle installeras i tjänst inför Gud som kung eller som präst eller som profet, så då smorde man den personen med olja, och ofta gjordes det då genom att man hällde oljan på huvudet. Till exempel när Samuel smörjer David till kung, så kom han till honom och så hällde han olja på hans huvud, och detta sker ju långt innan han blir kung, men det är som ett tecken på att det här är någonting som Gud kallar dig till. Och liksom, det blir en bekräftelse på att här, detta är tecknet. Liksom. Och vi får komma ihåg den här bilden lite. Och så kommer vi komma tillbaka till den om en liten stund. Vi ska läsa en annan text här. Jag har säkert predikat från den tidigare. Ja, men en text som jag tror jag har läst den många gånger. Den är svår att komma runt. Den är central, den är en viktig text. Och en text som jag inte riktigt har kunnat släppa den här veckan heller. Jag har kommit tillbaka gång på gång i olika sammanhang. Och vissa texter gör ju så med oss. De låter oss inte släppa taget, utan de etsar sig fast där inne. Kanske är det Guds sätt att tala om att men det här är viktigt just nu. Och det är en text som Jesus citerar i Lukas. Men jag ska inte läsa från evangeliet, utan jag ska läsa från den bok som han citerar. Och då får vi bläddra bak till Jesaja bok. Och Jesaja är ju en väldigt omfattande bok. Det har 66 kapitel. Och i bara dra lite bakgrund kring Jesaja. Det finns ju väldigt mycket skrivet om Jesaja, hur man kan tolka det fram och tillbaka sådär. Jag ska inte gå in på det, men det finns en ganska tydlig skiljelinje efter de 39 första kapitlerna. Där den första halvan, det handlar mycket om Guds dom och Guds hopp över Jerusalem. Och Jesaja han anklagar landets ledare för att vara upproriska mot Gud. Vilket han förutspår då kommer leda till att Gud kommer döma landet. Och det kommer ske då genom att de blir attackerade både av Assyrien och Babylon. Och till slut så säger han då, så kommer också att Babylon helt erövrar landet. Och folket kommer föras bort i exil. Och detta sker ju också ungefär 100 år efter Jesaja. Men Jesaja har också ett hoppfullt budskap om ett nytt Jerusalem där Guds rike skulle återupprättas genom en framtida messiansk kung. Och det är detta framtida hopp som kapitel 40 och framåt liksom utforskar. Och Jesaja beskriver Messias på flera olika sätt, där ett av dem är just som den smorde. Den smorde, det är ett namn på Messias. Och det är ett sånt sammanhang som vi ska läsa nu. Så då är vi i Jesaja kapitel 61, de första verserna. Så står det så här: Herren Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för den bundna, och att förkunna ett nådens år från Herren. Och så fortsätter han: och en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande, att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en modfälld ande, och de ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade till Herren, av Herren till hans förhärligande. Ja, dessa är ju ord som sen Jesus citerar, eller första halvan här i alla fall, som Jesus citerar i början av sin tjänst. Och när han går in i synagogan och så läser han dessa ord, och så säger han: nu, idag har dessa ord gått i uppfyllelse inför er. Och människorna, de häpnar inför vad Jesus säger. De kände såklart till de här orden väldigt väl. Det var del av det messianska löftet som de alla väntade och längtade efter. Så det var inte konstigt att de kanske spetsade öronen lite extra och studerade Jesus lite mer. Vad är det som sker här? Och vi som lever nu 2000 år senare, vi kan lätt se att det fanns fog för Jesus anspråk. För följer vi Jesus sen genom evangelierna, så är det just detta vi ser. Just detta som följde i Jesus spår. Människor blev befriade. Människor blev helade. Människor fick sin syn tillbaka, blev befriade och fick smaka på Guds fantastiska nåd. Men tänk då att gå 1000 år före Jesaja, eller 1000 år före Jesus och eller vad det nu var, och leva på Jesaja tid. Och så kan man tänka, det enda de fick till sig, det var ett avlägset hopp. Något att se fram emot. Var det allt? Var det det enda syftet med det profetiska ord som Israel fick om Messias? Eller kan det ligga någonting mer under dessa ord? För gång på gång så får Israels folk, ta emot budskap ifrån Gud. Ord som pekar på en framtida Messias, rättfärdighetens konung. Som att Gud vill ställa in deras kurs rätt. Finjustera liksom. deras riktning och låta dem förstå att det finns någonting bättre runt hörnet. Men Guds tanke med att ge detta hoppfulla budskap in i en ofta väldigt bedrövlig tid, det var ju aldrig bara för att reta dem. Ja, men så här kommer det bli en gång i tiden, men ni har det så här. Utan det var ju också för att peka på att förändring är möjlig. Att ge dem en bild att sträva emot. Något de kan börja praktisera redan där och då. Som profeten Jeremia skriver långt senare, när Israel väl har hamnat i fångenskapen, så skriver han: om det ska komma en tid då ni blir fria igen, det ska komma en tid då ni får återvända till ert land, men under tiden så sök er stads bästa där ni har hamnat, skriver han. Och vi väntar fortfarande här idag på att Guds rike ska komma fullt ut på jorden. Vi har fått en försmak av det genom Jesus. Men på samma sätt så är inte vi kallade till passivitet och bara vänta att detta är någonting som kommer ske långt i framtiden. Utan vi är kallade också till att agera efter de egenskaper som Jesus levde ut. På samma sätt sänder jag er, säger Jesus. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Ja, men den här raden att ge dem förtryckta frihet, det har verkligen etsat sig fast hos mig den här veckan. Möter det gång på gång hur många människor som lever i förtryck. Det finns runt omkring oss hela tiden. Människor som är förtryckta av staten, som är förtryckta av samhället. Ja, till och med förtryckta av kyrkan. Men vi har människor som inte blir trodda av våra myndigheter. Människor som har kämpat i hur många år som helst för att skapa sig ett liv här och nu. Och de möter bara fyrkantiga dokument utan någon topp alls. Så låt oss be och agera för att rättfärdighet, att de också ska få uppleva Jesu ord, att de blir sanna i deras liv. Frihet från förtryck. Men vi har människor som har halkat snett i livet. Människor som har tagit det ena snedsteget kanske efter det andra och hamnat i en hopplös situation. Människor som inte vill annat än att få ett drägligt liv igen, men som allt för ofta bara möter sneda blickar ifrån människor runt omkring dem, som trycker ner dem utan att säga något, som inte ges en rättvis chans att få rätsida på livet. Så låt oss be och agera för att rättfärdighet i deras situation, att de också får uppleva hur Jesu ord blir sanna i deras liv, frihet från förtryck. Och vänner, jag har också pratat med människor som känner att, ja, men kyrkan kan jag inte gå till, för då tittar de snett på mig, då talar de om för mig med sina blickar att jag lever i synd, att jag hör inte hemma där bara för att jag är på ett visst sätt. Så låt oss be och också agera för rättfärdighet, att de får uppleva Jesu, att Jesu ord blir sanna i deras liv. Frihet från förtryck. Och som vi sa här i början, så blev en kung i Israel blev alltid smord med olja till sin tjänst. Och detta gjordes alltid av en profet. Och om vi är tillbaka i Lukas och bläddrar ett kapitel bakåt där, så möter vi Johannes döparen. Han som också senare döper Jesus. En händelse som, om vi istället läser i Apostlagärningarna, så beskrivs den händelsen så här: Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Jesus han blir smord till kung. Inte med olja utan genom dopet. Fylld av den heliga ande går Jesus sen till synagogan och förklarar att nu är orden ifrån Jesaja uppfyllda i honom. Han är den smorde och nu ska Israel få smaka på Guds underbara nåd. Och Jesus han uppmanade sina lärjungar att döpa alla som kom till tro på honom. En händelse som Paulus i sin tur beskriver som att man ikläder sig Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Och är vi klädda i Kristus har vi också mandat att fortsätta Kristi verk. Att ge de förtryckta frihet. Att ge de fångna frihet och förkunna Guds nåd. Du smörjer mitt huvud med olja, står det i psalm 23. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, det ord som är översatt här också med smörjer, det betyder också, kan också betyda att göda, som är en gödkalv. Alltså att göra någonting större än vad det kan bli i egen kraft. Och Gud vill ge oss det mod och den styrka vi behöver för att utföra hans verk. Han vill låta din bägare flöda över av hans godhet och nåd. Ja, häller man olja på någons huvud. Jag ska inte testa det här nu. Men visst är det är nog svårt för oljan att stanna kvar på huvudet, eller hur? Häller jag olja över mig här så kommer det inte stanna på huvudet. Det kommer rinna ner på resten av kroppen. Beroende på hur mycket man häller. Och på samma sätt så är det meningen att Guds välsignelse ska flöda till dig från Gud. Men den kan omöjligt stanna på dig. Låt bägaren flöda över. Guds välsignelse är alltid tänkt att komma andra till del. Den kan omöjligt stanna på dig. Så ta emot Guds välsignelse och låt den få flöda över dig till dem runt omkring dig och speciellt de som är förtryckta, de som är fångna och bundna och blinda. Låt oss be att Guds ande får strömma ännu mer för att möta dem som hans ord vill välsigna. Då vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för ditt ord, Herre, som utmanar oss i denna tid. Fader, du ser de människor som på olika sätt lever i förtryck i vår närhet, Herre. Hjälp oss att möta dem med din kärlek och din nåd, Herre. Hjälp oss att återspegla ditt verk, Jesus. Himmelske Fader, jag ber att du ska komma just nu och smörja oss med din heliga ande. Låt din heliga ande få fylla oss så att våra bägare flödar över. Och att din välsignelse kan komma många fler till del. Till förändring för vårt land, för vårt rike och vår värld, Jesus. Amen.